Ja, då är det årets första predikan här i Skogsrokyrkan. Och då ska jag läsa två verser bara idag egentligen från Romarbrevet. Från Paulus brev till församlingen i Rom. Och Romarbrevet, det är ju som man kan säga att det är två stora delar. Första delen kapitel 1-12, det är som en liksom teologisk genomgång av massa grundteman i den kristna tron. Och sen kommer kapitel, eller 1-11 rättare sagt. Och sen så kommer kapitel 12-16 som är mer, ja men hur kan vi leva det här nu då? Det här livet tillsammans. Och de här två verserna, de är precis de första i kapitel 12. Så det är liksom starten på den här andra delen. Och jag har alltid tyckt de varit lite så här kluriga. Vad betyder det här egentligen? Liksom, det är liksom lite svårt att greppa de verserna. Vad innebär det för mig? Och det kan ju vara så att du kanske har fattat de här verserna perfekt. Så predikan är mest till mig. Men det kan ju vara någon mer kanske som också tyckte att de här är lite svåra att greppa. Kan vara någon mer. Okej, då läser vi från Romarbrevet kapitel 12 och vers 1-2. Då står det så här. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vi tar det liksom från början lite. Vi ska gå igenom de här verserna lite. Men vi börjar från början. Därför ber jag er bröder. Idag hade man kanske skrivit därför ber jag er syskon. Både bröder och systrar. Så vi får räkna in oss allihop i detta. Och det är plural liksom. Det är inte bara därför ber jag dig Gunnar. Eller någon Berit. Eller någon liksom som var med i församlingen i Rom. Utan han, det är liksom för det är plural. Och när Paulus fortsätter att skriva i vers 3 och fortsätter i kapitel 12 sen så skriver han om kroppen, att de kristna hör ihop. Man är som en kropp, delar, som en, ja, man hör ihop. Det är liksom inte skrivet till individ utan till oss tillsammans. Och så börjar han med orden sen, därför. Och vid Guds barmhärtighet. Och då kan man tänka att det syftar tillbaka på kapitel 11, alltså sista liksom sista biten i den här första delen av Romarbrevet som är mer en teologisk genomgång. Det liksom syftar tillbaka dit. Därför att det här liksom är som det är. Det är därför som ni ska göra det här jag säger nu i vers 1 och 2. Och då handlar det om att Guds nåd och barmhärtighet gäller alla. Både judar och alla som inte är judar. Så skriver han. I Romarbrevet 11:32, Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Gud vill förbarma sig över alla. Det är så liksom första delen slutar. Och så säger och skriver Paulus, och därför. Och så ber han oss frambära oss själva som ett levande och heligt offer. Brukar du tänka så när du vaknar på morgonen innan du ska borsta tänderna eller käka frukost eller något? Eller tvätta i ansiktet? Ja, gött att vakna. Nu ska jag bara liksom frambära mig själv som ett levande och heligt offer här som behagar Gud. Sen ska jag käka frukost och dricka kaffe. Det är lite svår rad tycker jag i alla fall. Vad innebär det? När vi pratar om offer och sådär i kyrkan, då kanske man ofta har tänkt på det lite som vi gjorde under sången innan här nu. Att vi samlade in pengar så att allt det vi gör tillsammans och alla projekt och missionärer vi stöder i världen, att vi kan få vara med och liksom ge till det. Ibland säger man att man, när man har så här, samlar in pengar i kyrkan, att man offrar. Eller ibland säger man att man samlar in kollekt. Och numera så swishar vi ju. Men man kan ju liksom inte kollekta sig själv eller swisha sig själv. Jag ska bara swisha mig själv som ett levande och heligt offer här innan frukosten. Man får tänka på att det handlar om att ge hela sitt liv till Gud. Hela min vardag. Hela mitt familjeliv. Hela mitt arbetsliv. Hela min ekonomi. Hela min sexualitet. Liksom alltihopa. Det är det nog att ge sig själv som ett levande och heligt offer. The Message, som är ju en omskrivning av Nya Testamentet på lite modernare språk. Den boken tolkar den här texten, den här raden så här. Ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå och bära fram det som ett offer till Gud. Alltså ett offer till Gud, och ger man ju någonting till Gud. Så allt det där vanliga, allt det vanliga i livet, ta det och ge det till Gud. Och sen står det ju att vi ska ge ett offer som behagar Gud. Vad är det då liksom? Vad behagar Gud? Det är ju lite gammaldags ord. När Jesus pratar om att ge pengar i Matteus, och när han även pratar om bön i Matteus i bergspredikan, så säger han ju att det är bättre liksom, man ska inte skylta med det. Man ska inte göra det för att visa upp sig, för att liksom visa och här är jag är så andlig, eller jag är så generös eller så givmild. Utan man ska göra det lite i det fördolda, säger Jesus. Det är bättre. Det är inte för, liksom, för människors skull man ska göra det, utan det är för Guds skull man gör det. Och då skulle man dra någon lärdom av där, och så tänker jag det här att ge sig själv som ett offer som behagar Gud. Då borde det ju vara att man gör det av ärligt hjärta. Ett ärligt uppsåt helt enkelt. Att överlåta sig själv med ärligt uppsåt. Och sen på ett annat ställe så talar ju Paulus om glada givare. Att man ska ge, inte av tvång, utan för att man faktiskt vill ge och är glad att ge. Och det kan man också applicera här. Att frambära mig själv som ett offer som behagar Gud, det innebär att jag gör det för att jag helt enkelt vill göra det. Inte som någon sorts tvång eller krav att ska du vara kristen, då ska du minsann göra det här varje dag. Utan mer, ja men det här vill jag och längtar efter. Det behagar Gud. Då ska det vara er andliga gudstjänst. Nu är vi ju på gudstjänst. Vi brukar ju ha gudstjänst 10:30, står det i reklamen, och SLA i Skogsrokyrkan. Så då kan man ju tänka, ja men gudstjänst, det går man ju på när det är söndag. Då går man på gudstjänst, om det nu är 10:30, 11, 18 eller vilken tid det är. Men då går vi på gudstjänst. Men här menar ju Paulus då att det är det här som är er andliga gudstjänst eller tjänst. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer. Man kan också översätta det med att det är det här som är er logiska tjänst. Alltså, bara för att Gud har så stor barmhärtighet och nåd och förbarma sig över mig, som kapitel 11 avslutas med. Därför så blir detta liksom den logiska följden. Därför så vill jag frambära mig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Därför vill jag ge mitt liv, hela min vardag till Jesus. Och sen kommer ju då den här världen. Vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Vad är det för värld? Den här tidsåldern kan man också översätta det med. Eller det här liksom världssystemet som vi lever i, med dess uttryck, mönster och ideologier. Ibland brukar man ju säga att som kristen så ska man leva i världen, men inte av världen. Ibland så kan man ju missuppfatta det här då, att man tänker att nej, vi ska inte leva av världen. Det innebär att vi ska stänga in oss i någon liksom grotta. Eller vi kanske ska stänga in oss här i Skogsrokyrkan. Leva någon sorts kollektivboende här inne. Och inte gå ut, för att det är så farligt där ute. Allt runt omkring oss är hotfullt. Men det kommer ju inte gå jättelångt då tills vi blir någon konstig sekt här inne. Som den här stod i Dagen om den här sekten Adventistkyrkan i USA som blev en sekt i Waco. Waco, ja, det var, tror jag var 20 år sedan någonting ungefär. Där federala myndigheter gick in till slut och det blev skottlossning och grejer. De isolerade sig. Allt omkring var hot och farligt och så skulle de bara vänta på Jesu ankomst. Nej, så kan det inte vara. Utan det verkar mer om att det handlar om att ta liksom en fot i varje rike. Om det här är liksom världen så har man en fot här och så är det här Guds rike som det talas om i Bibeln. Då har man en fot här också. Och vi lever liksom i både och. En fot där och en fot där. Men det gäller liksom att vara vaksam då. Det är kanske där Paulus skriver de här verserna för. Så man liksom inte tappar greppet med foten i den här delen, i Guds rike. Och liksom allt, hela ens fotstöd på något sätt hamnar i det som Paulus då skriver som världen. Ja. Kristen tro har ju liksom alltid varit en berättande religion. En tro som missionerar, som vill vidare hela tiden. Inte låsa in sig och stänga in sig, utan som vill ut och vidare. Gud har skapat världen, står i Bibeln. Han älskar världen och vill att vi ska ge det glada budskapet, evangelium, till hela världen. Och då kan vi ju inte stänga in oss. För då kan man inte ge det glada budskapet i hela världen. Men det kanske inte heller är då så att, liksom att det är världen som ska ge budskapet till oss. Det är vi som ska ge det glada budskapet om Guds rike till världen. Ja, ni fattar. Det var någon som sa så här att man kan tänka att det är som att man ska jobba med missbruksvård och ta hand om någon drogmissbrukare. Så då handlar det om att man vill hjälpa den som är fast i missbruk. Liksom stödja, visa kärlek till den som är fast i missbruk så att den personen kommer ur missbruket. Det handlar inte om att man själv ska börja med droger. Eller om man är läkare så vill man ju hjälpa människor, bota människor, hitta sätt att på något sätt hjälpa människor att bli friska. Sen går inte det ibland, men det är det man på något sätt vill. Nu är inte jag läkare, det finns ju en del läkare här, men jag antar att det är så man ändå, det är det man tänker. Det måste vara skönt att få hjälpa människor att titta tillbaka till ett friskt liv igen. Men det handlar inte om att man själv ska liksom smittas av. Det kanske är mer om man är infektionsläkare till exempel. Men det är inte så att man, det handlar inte om att jag ska smittas av det. Utan jag vill ju hjälpa de som har blivit sjuka. Jakob skriver i Jakobs brev. Att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen. Det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader. Så en fot i varje del, liksom. En fot i världen, en fot i Guds rike. Och så få vara med och ge Guds rike till människor. Det är vackert. När Jesus ber för sina efterföljare i Johannesevangeliet så kommer det här med världen in flera gånger. Bland annat så skriver han i Johannes 17. 17 och 11 så skriver han så här. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige Fader. Bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Så att de blir ett liksom vi är ett. Jesus, han är liksom, han är inte kvar i världen. Men han ber till Gud Fadern att vara med oss alla efterföljare. Vi är kvar i världen. Och vers 15-18 så skriver han så här. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanningen. liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Så vi är sända till att leva mitt i världen, mitt bland alla människor i våran värld. Inte till att isolera oss någonstans. Och i 18:36 så står det: Jesus svarar, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Så vi ska absolut leva liksom mitt i världen, men också med en fot i Guds rike. Förvandlas då genom förnyelsen av sina tankar. Hur gör man det? För det första, eller så är det inte en engångsgrej, utan att förvandlas genom förnyelsen av era tankar, det är skrivet som att det är någonting som pågår. Det är inte en grej där. 1993, 1 februari, det var då jag förvandlades genom förnyelsen av mina tankar. Och that's it. Utan det är någonting som pågår, som man får leva i hela tiden. Och när en människa då överlämnar sig själv som ett levande och heligt offer till Gud, så sker någonting med människan. Och istället för att anpassa mig till denna världen, att liksom mina fötter sakta sakta flyttas mer så att de bara står här, så kan jag behålla den här sunda balansen, en fot på varje ställe. Man får ett nytt sätt att tänka. Man kan bedöma allting liksom i ljuset från Gud. Och man kan se vad som är Guds vilja tydligen. Och när det skriver om det här med förvandling, så är det ett starkt ord, metamorfo. Samma ord som står om när Jesus är på förklaringsberget och liksom förvandlas inför de lärjungarnas åsyn som var med honom där uppe. På samma sätt, samma ord beskriver att vi ska förvandlas. Och metamorfos, det är ju, det använder man ju ibland när i biologin en larv blir puppa och sen istället blir en fjäril. Det är ju en gigantisk förändring. En metamorfos. Det är liksom en någon sån stor förändring sker med oss när vi förnyas och genom förändringen med våra tankar. Men det bygger ju på att man liksom hela tiden på något sätt frambär sig själv som ett levande och heligt offer. Att ge sitt liv och sitt vardagsliv, överlåter det till Jesus. Då kommer vi kunna avgöra vad som är Guds vilja. Och det verkar som att det är liksom hela meningen med själva den här förvandlingen. Att kunna avgöra då vad som är Guds vilja. I varje tid. Paulus skriver här till de kristna i Rom på 60-talet. Och sen så har det ju kristna i alla tider läst de här verserna såklart. Och tänkt, ja men vad är Guds vilja i vår tid? Och vad är Guds vilja i mitt kulturella sammanhang där jag bor? Och nu lever vi i Sverige på 2000-talet. Vad är Guds vilja 2025 för oss? Bara några verser innan i Romarbrevet där. Det allra sista i kapitel 11. Då är det som att Paulus, han blir så exalterad över allt det han har skrivit om Guds förbarmande och allting. Så han, liksom, han bara brister ut i en liksom lovsång. Det sista han gör i kapitel 11. Och då skriver han så här: vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Till av honom och genom honom och till honom är allting. Hans härligheten i evighet. Amen. Värsta liksom lovsången drar han till med där i slutet. Och aldrig kan någon spåra Guds vägar, sjunger han. Och sen bara någon vers senare här nu då, så säger han att Ja, men allt handlar om att fatta Guds vilja. Så ja, ibland kanske det inte är så jättelätt att förstå Guds vilja. Ibland Gud är så stor så att vi ibland fattar vi inte. Men ibland det finns ändå liksom, om vi ger vår liv och vardag till Jesus på ett ärligt sätt i någon sorts process som pågår hela livet, så kan vi ändå få hjälp att se Guds vilja. Och då är det som att han drar upp tre kontrollpunkter här i slutet. Hur ska man förstå om det är Guds vilja? Ja, det första är om det är rätt. Det är lite olika översättningar, men gott och rätt. Det är liksom det första. Det andra det är om det är, gör Gud glad och behagar Gud. Alltså om Gud så att säga tycker om det här är att det är något positivt för Gud. Och det tredje, att det är fullkomligt. Och hur kan vi då veta vad som är gott, rätt, gläder och behagar Gud och är fullkomligt? Och då är det nog, finns nog ingen quick fix där liksom, utan det är nog det klassiska att faktiskt be, läsa i Bibeln, lyssna på sund förkunnelse, bolla sin tro med andra i cellgruppen eller i församlingen eller andra vänner man har som följer Jesus. Och liksom försöka förstå, ja men vad är Guds vilja för våran tid? Det kommer kanske inte liksom komma från någon predikant, varken här i kyrkan eller på YouTube, rakt ner i huvudet på dig. Det här är Guds vilja för 2025. Utan det kräver kanske faktiskt lite att man ber och läser Bibeln, tänker själv, för Gud har gett oss ett förstånd, och så bollar det tillsammans och så försöker förstå tillsammans. I första Timoteusbrevet, när Paulus skriver till sin adept Timoteus i kapitel 5 och vers 5-6. Nej, första Thessalonikerbrevet, jag har skrivit fel. Han skriver inte alls. Han skriver till de kristna i Thessalonike. Ursäkta, jag har skrivit fel. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 5-6. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra, utan måste hålla oss vakna och nyktra. Som kristen så skulle man kunna säga att ja, men vi lever i mörkrets värld. Det är så det kan kännas ibland ju. Men vi tillhör ljusets rike. En fot på varje ställe. Och ibland så kan det bli som en liten brytning och brottning emellan där. Men det är liksom ljuset som ska få styra vårt liv. Vi är dagens barn. Dagens söner, dagens barn. Och då är det inte vilken dag som helst, utan dagen, den dagen då Jesus ska komma tillbaka. Den dagen som profeten i Gamla testamentet de liksom säger att en dag så kommer den dagen. Och Jesus talar om den dagen. Det är det som i Nya testamentet blir någon sorts drivkraft verkligen till att leva ett liv i efterföljelse. Att överlåta sig, för en dag så kommer Jesus tillbaka. Kommer göra allting nytt. Och då är den här världen kommer, som den ser ut nu i alla fall, förvandlas, ta slut och förvandlas. Guds rike blir totalt. Och det är liksom som ett fönster öppet mot den dagen, mot framtiden, som vi också brukar dela nattvard, som vi ska göra sen idag. Då brukar vi tillsammans, det ska vi göra om en stund sen också, men bekänna att din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Och att leva som dagens barn, liksom med foten i Guds rike, det är att redan nu leva som den dagen, som den dagen är på gång. Att gestalta hoppet som vi pratar om, så att människor som möter oss och ser oss kan hitta det hoppet, hitta tron i Jesus redan nu. Det kan man ju kalla att leva profetiskt, att leva föregripande, att leva redan nu som det kommer bli en dag i framtiden. Att leva som ett tecken på vad som ska komma, även när allting runt omkring oss kanske egentligen inte alls pekar på det. Vi har en fot på varje ställe, så att säga. Vi lever mitt i världen och berättar om hoppet på Jesus. Det ser inte alltid ut som att det kommer gå superbra kanske när man tittar sig runt omkring. Men samtidigt så har vi en fot här i Guds rike, vi är ljusets barn. Och vet att en dag kommer Jesus komma tillbaka och göra allting nytt. Till dess du kommer åter i härlighet så får vi fortsätta och frambära oss som ett levande och heligt offer som behagar Gud.